Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jimmy Landström och André Sjöbergsson!
Hej och välkomna till veckans hockeypodd. Jag heter Jimmy Landström och med mig har jag
André Samuelsson.
Och vi kliver direkt in på Luleå Hockey hösten. Den behöver vi summera, för nu har vi landslagsuppehåll. Mm. Vad säger du, André?
Vi har kommit halvvägs. Det började ju väldigt, väldigt tungt. Första matchen var ju riktigt bra, sen så började det ju riktigt tungt. Jag tror
det var som Jere Myllyniemis debut i Luleå Hockey.
Det var också bra första matchen.
Först nollan och sen släppte han i allt som lastades mot.
Ja. Jag tror att det var de här alltså förväntningarna som gjorde att det gick så tungt som det gjorde för dem. De hade målat upp mycket större förväntningar, och när de inte nådde upp till dem och de upptäckte att de hade problem, så blev problemen mycket större i lagen än vad det kanske egentligen var. Någonstans så tror jag också att de hade inte prioriterat försvarsspelet lika mycket som övriga lag, vilket syntes i början också, för det var ju där det brast framförallt, kändes det som.
Och känslan var ju också att framförallt backarna av nya i laget skulle överjobba varje situation, vilket gjorde att man spelade fast i egen zon och redan där startade problemen. Så det slutade med att många av byterna handlade bara om att försöka få pucken ur egen zon, och sen fanns ingen energi kvar till att anfalla.
Och vi har ju flera gånger stått här och ställt oss själva frågan att hur är det de vill spela? För att det syntes inget riktigt mönster i hur de uppträdde där ute på isen. Och helt ärligt, nu har de ju lyckats vända det på skutan. Det är ju långt ifrån över. Det kommer att bli skittufft hela vägen in till våren. Alltså det här poängtappet som de ändå har utifrån att vara ett förväntat topplag kommer att bli jävligt jobbigt att ta igen även under våren. Jag var ganska övertygad om att någonting radikalt skulle ske där i början på november, för då var de fruktansvärt illa ute.
Ändå en kyla av klubben. Jag gick ut och krävde tränarbyte, men en kyla av klubben och behålla det man hade i staben och så vidare, och att låta dem fortsätta jobba med truppen.
Ja, verkligen. Man ser ju lagen som agerade, om man tar Modo då som exempel där. Modo var inte alls någon förväntat topplag, utan de kanske hade ambitioner att ligga någonstans i mitten, ta sig via play-in till slutspel och sådär. Låg ju inte heller tok avsågat i tabellen, men låg ju pyrt till och valde att sparka en ny tränare med ett relativt nytt lag tidigt. Och den effekten som blev ju ganska kortvarig. Nu är de ju tillbaka med samma problem igen med Andreas Johansson. Så att med facit i hand får man ju säga att mycket klokt beslut av Luleå-ledningen. Ska vi gå in lite grann på spelare då som har
imponerat?
Framförallt så tycker jag ju att Lukas Wallmark hans betydelse har ju varit jättestor för laget. Han har ju växt ut från att vara en komplementspelare och den här talangen till att verkligen bli den stora ledaren och härföraren i laget, trots att han, tror han knappt fyllt 20 år, killen där. Så att det är ju jäkligt imponerande, måste jag säga faktiskt. Så att han har imponerat stort på mig. Brandon Mickelson är också en spelare som har imponerat, tycker jag. Han kom och många visste inte vad det var för typ av spelare. Många matcher, framförallt nu här i den tunga perioden när det vände, så har han varit en härförare i laget. Jag tycker att han har varit Luleås klart bästa back under höstsäsongen.
Det tycker jag också. Man pratar mycket, det är lätt att prata gammalt. Vad gjorde Christian Näcke? Vad gjorde Janne Nienem? Vad gjorde de före han? Men Brandon Mickelson, om man ser rent produktionsmässigt, så ligger han definitivt på samma nivå. Och det jag tycker imponerar i hans spel är att han vågar fylla på. Om vi ser som målet han gör mot Frölunda. Det är inte backen som du förväntar ska vara med på bortre stolpen när Harry spelar över. Men det är Brandon Mickelson som kommer och petar in den. Alltså, det är så matchvinnare ska göra.
Och där har de ju några backar som är ganska bra på att fylla på och följa med upp i anfallsspelen, men de har inte fått ut så jättemycket av dem. Mellart är ganska ofta, eller Mellart är ju ganska ofta där högst uppe och bak i mål ibland. Fast han är ju egentligen en utpräglad defensiv back i mina ögon. Craig Shearer gillar ju också att följa med upp i anfallet. Och det är väl inte de här framstötande backarna och som de saknar, utan det finns på annat, men det kanske vi kommer in på. Kan komma in på lite senare. Har du någon mer spelare som du känner att det här trodde jag inte från den spelaren? Granström kanske?
Ja, Jonathan Granström, med tanke på skadeläget de har haft och kanske problem att hitta centrar. Han har klivit in och han har gjort 5 eller 6 powerplay-mål bland annat i den rollen som jag tror de hade tänkt att Anton Hedman skulle ha efter Per Ledin. Men lite skadebekymmer har gjort att de har placerat Granström framför kassan. Han har ju visat sig sylvast där. Nu har han ju producerat på en nivå som jag tror inte vi kan förvänta oss över hela säsongen. Han är en grovjobbare i laget och en härförare. Men...
Jag får med att det var någon säsong han gjorde ganska mycket mål i powerplay i Brynäs också.
Ja, men det är
sen
helt riktigt.
Sen drabbas han av ganska mycket skadeproblem och sådär. Men att han har ju kvaliteter och han är ju en grythund där framför mål också. Så att, ja. Han har överraskat på mig också. Jag ifrågasatte ju vissa gånger där varför de valde att behålla honom till förmån för andra spelare, för jag tyckte att de spelarna kunde fylla hans roll bättre kanske. Ta Chris Abbott till exempel. Men med facit i hand så han har ju varit lite grann av det här kärnkraftverket också bakom vändningen. Och när man får kolla på träningarna så är det ofta han som far och gör lite småhyss och ser till att stämningen är god också på träningarna. Jag tror att han betyder oerhört mycket för Luleå Hockey.
Och så snackar vi om bristen på tekare också inför säsongen. De gjorde sig av med Chris som alltid ligger i topp i teknisk statistik och sånt. Jag tror Granström har ju också legat där, men jag tror han är näst bäst i SHL nu i teknisk statistiken, om jag inte missminner mig helt fel. Och där ligger också Wallmark, Harjo och
Legacy
ligger bra till. Ja. De har procenten på sin sida i alla fall.
Och det är ju någonting som de har blivit bättre på också under tiden när det gick tyngre. Så det var kanske 50 och strax under 50% många gånger i matcherna på teckningarna. Men nu när de har börjat vinna matcherna så har de ju varit urstarka i teckningscirkeln. Och det är inte alltid bara centern att centern vinner den, utan det är ju också hur de agerar med spelarna för att man ska vinna teckningen. Och där tycker jag att de har blivit betydligt bättre under den här senare perioden.
Vilka tycker du har underpresterat då? Vilka förväntar du mer av?
Det finns några stycken som jag tycker att har inte alls nått upp till sin kapacitet. Anton Hedman är väl den som kommer snabbast på. Han hade jag mycket högre förväntningar på.
Det håller jag med om.
Både i det offensiva spelet, men sen tycker jag inte att han har spelat sitt spel på det sättet som han gjorde så bra när han var här förra säsongen. Att vara den här power forwarden som backarna är livrädda för och som stressar fram misstag bara genom sin närvaro ute på isen. För att de vet att han har smält på det mig redan 3-4 gånger. Och jag vill inte att han ska komma en fjärde gång, så jag skickar iväg pucken så slipper jag få den där tacklingen. Det har jag saknat från. Och i vissa matcher har han plockat fram det och visat hur nyttig han är. Men majoriteten av matcherna så tycker jag att det är en spelare som publiken och vi borde kunna förvänta oss mycket mer utav.
Sen tycker jag han tappar bort för många anfall. Han vill gärna göra en snygg dragning, bli av med pucken och så anfaller motståndaren åt andra hållet istället för att spela enkelt. Mm. Han väljer ofta det svårare alternativet och så blir han avväpnad.
Han vill ju förmodligen utvecklas som spelare och lägga till en nivå till i sitt spel. Det är väl därför han försöker de där grejerna. Men jag tycker att det blir ganska tydligt att på den här nivån så har han vissa begränsningar som gör att han ska spela ett rakare spel och då är han bättre. Och Per Mårts säger ju själv att han är ju nästan landslagsaktuell när han spelar det spelet som han gör bra. Han är en av Sveriges bästa power forwards när han håller sig till den biten, och det tycker jag att han ska fortsätta med.
Exakt, det var inte dragningarna som tog Niklas Wallin till NHL.
Nej, verkligen inte. Hans tåg till NHL har väl kanske gått. Han börjar väl bli 30 sträcket där närmare man säger så att, men absolut, och det är ju rollspelarna blir viktigare och viktigare i den moderna ishockeyn. Så det är väl den spelaren som jag tänker på framförallt. Sen tycker jag även att en back som Janne Sandström hade jag förväntat mig mycket mer utav. Han har varit bättre nu mot slutet också, precis som alla andra backar, men det är många matcher och många situationer då jag tycker att det syns att åldern börjar ta ut sin rätt. Eller att han har varit lite småskadad och varit förhindrad. Jag tycker inte han har fått ut så mycket som... Det är inte den Janne Sandström som jag är van att se på isen i alla fall.
En som jag då också förväntar mig mer av, det är ju byagrabben Marcus Oskarsson. Nu har han fått vara lira lite massblöver, men också han har fått många chanser. Han har fått spela powerplay både i träning och match och så vidare. Men det är någonting som saknas för att han ska ta nästa steg. Och handlar om spelarutbildning, jag vet inte. Vad anser du om det?
Han är ju grund och botten en väldigt spelskicklig back. Men han har ju ännu inte under de här, jag tror att det är tredje SHL-säsongen ändå som man får räkna med att han är inne på nu, lyckas att få ut de bitarna i sitt spel. Och defensiven har aldrig varit hans styrka. Och får han inte ut de här offensiva delarna och spelet med puck, då blir han ju väldigt begränsad, då blir han en marginalback tyvärr. Det är ju upp till han själv alltså, att hitta en trygghet, en säkerhet där han känner att jag klarar av att spela på det här viset. För han har verktygen i lådan, men han har inte lyckats att använda dem ännu. Man ser ju ibland fragment också utav briljansen som kommer med hans sidledspassningar i anfallszon eller de här genomskärande passningarna genom mittzonen som gör när han vänder spelet snabbt. Men det är för få gånger. Och det är för få gånger det lyckas. Det är alldeles för mycket misstag.
Vad ska vi sätta för halvtidsomdöme på Luleå? Du får börja, André.
Ett svagt godkänt tycker jag. Jag hade ju förväntat mig att de skulle vara ett topp 3, topp 4 lag i alla fall. När vi kom till den här tiden. Som de har spelat på slutet så tycker jag ändå att de har visat upp ett spel som man kan förvänta och kanske lite till. Så det gör ju att jag sätter ett svagt godkänt. Större delen av höstsäsongen har de ju tappat eller slarvat bort, kanske man snarare ska säga, än tappat. Och det kommer, som jag var inne på tidigare, bli tufft att hämta in. Men de har lyckats vända, de har gjort en jätteprestation i och med att lyckas vända på den här trenden, och det gör att jag tycker att de får julbetyget svagt godkänt i alla fall. Vad säger du?
Två kuriren hästar mig, det är ungefär samma av fem. Men jag säger klart godkänt. Med tanke på uppryckningen de har gjort, de har 6 raka segrar innan de går in i det här landslagsuppehållet och nästa match är 26 december hemma mot Färjestad. De har hittat ett grundspel som alla i laget litar på. De har hittat ett sätt att vinna de här jämna matcherna. För jag tror 4 av de här 6 segrarna som har kommit, om jag inte räknar fel, är med uddamålet. Och ser man på siffrorna så tänker man det var tur de fick en kontring. Men för mig handlar det inte om tur, utan det handlar om detaljer i spelet. Vad gör du för att vinna med 2-1 istället för förlora med 1-2? Det är en ruggig skillnad. Och de har minimerat misstagen helt enkelt. Offensiven, den har de ju. De har fått in Wallmark också, som nästan har snittat 1 poäng per match när han kom in och betytt oerhört mycket för laget. Så jag säger klart godkänt, men med ett förbehåll också. De har, som du sa, de har gjort bort sin formsvacka under hösten här. Och rent logiskt sett så har de flesta SHL-lagen på 55 matcher som det var tidigare. Nu är det färre, nu är det 52 matcher. Men så har man 2 formsvackor, kanske 4-5 matcher. Luleå Hockey har gjort bort sin. De får inte få en till formsvacka efter jul in till slutspelet om de ska positionera sig. Och givetvis, nu har de väl bara 1 poäng från topp 6. Det är topp 6 de ska in på med den målsättningen de har. Och jag tror det var sunt att de åkte ur CHL, om jag ska vara helt ärlig. För att då kan de träna och fokusera på SHL. För det är det som är målet. De vill återuppliva den här guldyran som de gjorde för 20 år sedan. Och jag tror det kan vara bra att få fokusera på en sak, även om laget ville gå hela vägen i CHL.
Jag tror också någonstans att, nu låter jag som Jocke Fagervall, någonstans så känner jag. Men jag tror att matcherna kommer bli tuffare ju närmare mars du kommer också. Att det kommer bli svårare att ta de här segrarna. Jag vet, Jonas Rönnqvist sa i något sammanhang att du kan ta ganska mycket gratis poäng där i oktober-november om du sköter dina kort rätt, för att alla lag är inte på topp då. Men när du närmar dig mars, februari-mars där, då är alla lag på topp. Då slåss alla lag, då betyder alla matcher så mycket. Att det här tappet som de har fått på, ska vi säga att det är 20 poäng de har tappat eller slarvat bort i alla fall.
Ja, det kan vi nog säga, ja. Utan att vara jävlig.
Det kommer bli väldigt tufft sen framåt februari, för då kanske det kommer vara varannan match som man vinner istället för att du vinner två av tre.
Men de har inte råd att kliva in i det med fem raka torskar igen.
Nej,
för att då blir det definitivt play-in om ens det, ja. för att nå slutspelet, och det vill han gärna stå över, för det kommer, play-in kommer tätt på sista omgången som är 8 mars, jag tror det är 2 dagar senare, och efter det så ska du kliva in i ett slutspel direkt, medan kanske ett lag har fått ta en vecka efter grundserien, ladda batterierna och kliva in i slutspelet.
Det är två lag som inte får spela alls, utan det är kvalserien på två får inte spela alls,
ja.
Och sen är play-in på fyra
play-in och så.
Ja. Och det är ju en liten livlina i och med att man märker nu att nykomlingen Rögle börjar tappa, Malmö börjar svikta, och jag tror de kommer svikta ännu mer, fast det finns ekonomiska resurser att pumpa in någonting mer där kanske. Karlskrona är ju borta.
Ja.
Och Modo är ju också, de har för tunn trupp helt enkelt.
Ja, men jag räknar inte bort Modo ändå, men om det är någon som ska vara kriga om man topp 10 plats för att få spela play-in, så tror jag det blir Malmö av de lagen.
Ja,
jag tippade Modo på förhand på en 7:e plats, och det visade sig vara väldigt överambitiöst av mig. Tror jag inför säsongen jag tippade Örebro 11 eller något sånt, och de har inte lyckats ersätta sin center, Derek Ryan, sen han försvann helt enkelt och haft lite turbulens i truppen och sådär. Ja, men vi går vidare. Luleå Hockeys trupp då. Det är ju så att transferfönstret är inte öppet till 31 januari, utan det som inför OS, det är 15 februari som gäller. Tycker du att man behöver förstärka?
Ja, jag tycker att man behöver förstärka. Men det krävs ju också att det kommer lös någonting som är värt att plocka in. För att det de behöver få in är inte en spelare som tillför någonting längre ner i laget. Utan det de verkligen behöver få in är en powerplayback. Det tycker jag är absolut den här quarterbacken. Jag var inne på det, och det låter ju som en repig skiva varje gång man står här. Men de har inte den där quarterbacken i laget. De har ju, som du säger, backar som följer med upp i anfall och som pytsar in några poäng. Men bakifrån blå linjen tycker jag att de är nästan ofarliga vissa matcher när skotten kommer därifrån. Och det är snarare så att det blir farligare åt andra hållet, för att man är rädd att de ska tappa pucken och att spelet ska vända. Så att det behövs en offensiv back av klass som kan spela gärna 2 minuter i powerplay. Alltså om det skulle behövas en sån typ av back. Det tycker jag märker ganska tydligt i CHL-matchen mot Frölunda, att Frölunda har 2-3 sådana backar. Och att Luleå saknar dem, och det betyder mycket i spelet i framförallt 5-4 och 5-3. En center i andra hand, att få in en kreativ spelförande center som kan ta upp puckarna.
Nu har det ju ryktats lite grann om Otso Rantakari, om jag uttalar rätt, Espoo Blues, 22 år. Ungefär samma statistik som Christian Näckevö hade innan han kom till Luleå Hockey. Och enligt vad jag kollar upp så från Finland, det kan ju vara patriotiskt också, anser de att han är bättre än Craig Sheeran. Men jag ser han mer som på sikt. Okej, de kanske måste ta han nu för att få han inför nästa säsong. Men det är ingen som jag säger som kommer vara etta, tvåa när det hela ska avgöras. Gå in och driva ett powerplay i Luleå Hockey. Där måste de ha en mer etablerad. Och du kan ju berätta lite grann om vad som är på gång i KL.
Jag kommer till det. Jag tänkte bara nämna det där du säger om etablerade. Det är precis det som jag menar, att det behövs en sån som Jonathan Sigalet när han kom i fjol. En spelare som har rutin av att spela de stora matcherna och många minuterna, men framförallt en offensiv spelare. Craig Sheeran var ju bra i båda zonerna, Jonathan Sigalet var ju bra i båda zonerna när han kom, och tillförde ju väldigt mycket åt Luleå Hockey i den tuffa period som de befann sig i förra säsongen. Och det är lite grann den typen av spelare, en spelare som kommer från en bättre liga, är van att spela ett högre spel. Och just det som blir lite intressant i KL, jag fick höra det från en uppgiftlämnare från Öster som berättade att det är väldigt många KL-lag, det är bara 4 eller 5 stycken som går plus. Och det gör att de har ju ansökt till ligan om att få ett ekonomiskt tillskott de här lagen då. Och ikväll, nu spelas det här programmet in på torsdag, så kommer det att hållas ett möte centralt i ligan där de kommer ta ett beslut ifall att de ska tillföra några pengar till de här lagen som har det tungt, eller om de ska låta dem klara sig själva. Och är det så kommer de ha väldigt svårt att betala ut löner, och då kommer det att börja röra på sig ganska mycket, som jag förstår det och som den här personen trodde. Och det gör ju att då blir det ju intressant, för att det var ju som Zagreb där som alltså, de kom ifrån, både Billings och
nej, det var bara Sigalet. Billings kom från, ja, Moskva.
Att då kan det komma lös alltså, högklassiga spelare som
precis. Jokerit, Linus Omarks före detta klubb, och det är Topi Jakola spelar nu tidigare Luleback. De låg väl drygt 100 miljoner back den här säsongen.
13 miljoner euro.
Ja, så det är ett tufft ekonomiskt läge, och vi vet ju, för er som känner till lite grann KL, att Jokerit har många spelare som har lirat i SHL tidigare. Mm. Däremot så är Salavat Jolajev, heter hon väl, uttalade rätt, som Linus Omark spelar i, är en av de klubbarna som gör plusresultat. Så Omark kan vi glömma.
Det är de starka oljeklubbarna, det är de som har ekonomiskt, har det gått ekonomiskt. I övrigt är det är tydligen jättetungt för KL-lagen. Och några av de finska lagen också, där Espoo bland annat, där framförallt Espoo, den här personen som jag pratade med var förvånad om Espoo skulle slutföra säsongen med tanke på det ekonomiska läget som de har.
Ja, och med tal om Omark, Channel One Cup kör igång nu. Mm. Och där är han med. Och även Lukas Wallmark är uttagen. Vad kan vi förvänta oss om vi börjar med Omark då? Vad säger du om hans senaste landslagsturnering?
Att han har tagit ett steg till, tycker jag. Jag tycker att man ser lite grann av den här gamla Omark. Mer fräckhet, men även rakare. Alltså, nu är han den här PP-spelaren och spelfördelaren som gör andra bättre, mycket bättre. Och sen tyckte jag att han passade ypperligt bredvid Jimmy Eriksson när de fick spela tillsammans. Det märks att den där Mats Lavander-typen, som Jimmy är ju mycket bättre än vad Mats Lavander var, men det är ju lite grann samma spelartyper. Det gör mycket för en sån som Linus Omark när han får spela med den spelartypen. Så att jag ser han som en stark VM-kandidat om han fortsätter som han gör. Han är ju poängbäst i KL också.
Ja, det tycker jag också. Det beror ju på vad de får loss från NHL, men det kan ju bli så att vi har Linus Omark, Johan Fransson, Anders Nilsson i kommande VM. Men sen har vi också Lukas Wallmark. Vad tror du han kan åstadkomma i Channel One Cup?
Ja, nu blev han ju inkallad som reserv, och när det här spelas in så har ju inte första matchen spelats ännu. Så vi får väl se om han får spela någonting ikväll då. Men han har ju också tagit steg, och så bra som han har varit i SHL i år är jag ju inte förvånad att han får chansen i landslaget. Nu är det kommer ju vara ett hårdare motstånd som han möter, och han kommer ju få spela längre bak i formationerna och spela kanske ett annat mer defensivt inriktat spel än vad han gör i.
Jag gissar att han kanske får en tredje centerroll.
Ja, men jag tror att han kommer klara det ganska bra det också, för att han är så pass smart. Nu är det ju snabbheten och farten som han kanske kommer att ha lite problem med, men han är så pass smart och börjar bli så pass stark i kroppen att jag tror han kommer klara det ganska bra. Sen är det ju ingen spelare som tror jag kommer att vara aktuell för VM i år, men kul att han får chansen.
Jag tror att den här turnén är oerhört viktig för han själv, att visa att han på internationell nivå hänger med inför framtida NHL-äventyret. Så att den här biljetten, den ska han verkligen ta vara på.
Jo, och jag tror ju för han handlar det här mer om att få erfarenhet och få känna på lite grann att det så här går det till. Sen tror jag det kan vara bra för Luleå Hockey också när han är iväg på det här, att han kommer att komma tillbaka med ett högre tempo i kroppen. Så det tror jag Luleå Hockey kommer att nytta av när serien startar om sen.
Och vidare till nästa då. Jag fick mycket skit av dig när jag tippade Asplöven på kvalplats. Mm. Var ligger de i tabellen, André?
Just nu, är det kval de hamnar i när de är, eller åker man direkt ut när det är de två sista? Jag är osäker på hur det funkar i allsvenskan.
Jag tror de två sista får kvala. Ah, alltså mot de bästa division 1-lagen.
De är näst sist i tabellen. Är det 6 eller 8 poäng efter Björklöven, tror jag?
Mm, jag tror de är 5.
Är det 5 poäng efter Björklöven?
Så båda vann senaste omgången, så de tog inte kapp någonting på Björklöven. Björklöven tror jag slog Tingsryd. Men jag trodde att de skulle få det tufft i och med att de tappar John Henry till Karlskrona, de tappar Lagas till Luleå Hockey, och det är jättesvårt att ersätta spelare som gör runt 50 poäng till nästa säsong. Det är ju inte självskrivet att du ska hitta den transatlanten eller hitta den spelaren i Finland eller vart du hittar som kommer till Allsvenskan och producerar så, för det är en bra liga.
Jo, det är det. Jag trodde ju att, och jag tror fortfarande någonstans, att de har bättre försvar och bättre försvarsspel i år än vad de hade i fjol, vilket de föll på många av gångerna. Däremot har ju då istället, som du är inne på, produktionen har ju blivit jättelidande. De har inte alls fått ut den mängden som de hade förväntat sig av många spelarna, och så tappar de dessutom Johan Porsberger till Leksand som går dit och levererar direkt. Och jag trodde någonstans att han skulle vara den som tog det här klivet när de försvann transatlanterna, att nu skulle han blomma ut och visa vilken, gå från talang till en färdig spelare. Men det lyckades han inte med, eller de lyckades inte få ut av honom, kombination kanske.
Han lyckades inte väcka han.
Nej, de lyckades inte väcka honom i dubbel bemärkelse. Det har de lyckats bättre med i Leksand. Han kanske bor närmare ishallen där, jag vet.
Han kanske köpte en större väckarklocka. Så det vibrerade hela sovrummet.
Jo. Nej, men de har ju en jättebra målvakt som de borde kunna bygga ett stabilt försvarsspel kring. Där skulle de ju också, Asplöven kanske skulle vara i behovet av någon från Espo kanske, om jag skulle säga det så. En bra forward som kan göra i alla fall 20 poäng på de matcherna som återstår. Det tror jag ska göra väldigt mycket för dem. För de har det tunt framåt. Det är, matcherna de vinner är ju med 1-0 eller 2-1 eller när de väl vinner.
Kanske Luleå Hockey får bjussa på den backen. Otso Rantakari till Asplöven. Och sen med förbehåll att han får komma till Luleå Hockey, ja, nästa.
Osten var ju inne, du vet inte om det stämmer. Den personen jag visste, vi hade inte heller koll på det, att han ska vara klar för någon klubb nästa säsong. Den här
Rantakari. Ja, jag vet inte heller.
Och att det var det också som skulle göra att några SHL-klubbar inte skulle vara så villiga att signa upp honom bara för 2-3 månader.
Nej, men det förstår jag. Han är, som sagt, jag tror inte att han är den som kommer att göra skillnad. Inte SHL, i så fall i hockeyallsvenskan. Inte SHL, det tror jag inte. Så att om han är muntligt överens med någon annan klubb, då får han sätta sig på testcykeln till augusti.
Mm. Sen har de inte fått så mycket spelare från Luleå Hockey heller. Jag tror kanske att där hade de fan förväntat sig mer Per Kente. Selarik har inte varit där, Sylvegård har inte varit där, utan det har ju varit skador som har gjort att de har fått sitta på läktaren istället och vara beredd ifall att någon faller bort. Och jag tror att Mastomäki har ju fått spela alla matcher, han har väl varit med i stort sett där. Alltså. Så jag tror att det var en missräkning för Asplöven. Jag tror att de kommer att avancera lite grann i tabellen, men playoff är nog en utopi. De ska vara glada ifall att de slipper och kval i sådana fall.
Ja, precis. Och för klubbens ekonomi också, att de slipper. Nu ändå var inne på det, nu var inne på med spelarna. Sylvegård är en spelare som jag hade förväntat mig mer av den här säsongen.
Mm.
Och min känsla av att Luleå Hockey kommer inte förlänga det. Som jag ser på det i alla fall. Jag tror det blir en återkomst till Malmö Redhawks. Det är min känsla.
Det är nog väldigt roligt, tror jag också. Utan att jag vet någonting. Utan nej, bara.
Veckans hyllning. Där vill jag lyfta fram en 16-årig Isak Lundeström som gjorde SHL-debut borta mot Frölunda. Han fick spela 4-5 byten, fick väl 3:49 istid. Näst yngsta genom tiderna som får kliva in på bänken, men vad jag förstår är den yngsta som har fått istid. Det är rätt häftigt. Han fyllde 16 år den 6 november. Jag vill inte tänka på vad jag själv gjorde när jag var 16 år, men hade de kastat in mig i en sån het luft, jag tror man hade lagt sig platt och ropa efter mamma.
Ja, nej, det är mäktigt. Det var väl ganska händelselösa byten som han hade, men han gjorde ju inte bort sig i alla fall. Sådär, så att det är ju kul. Samtidigt så tror jag ju att det var lite politik bakom det också. Det var nog också mycket en PR-grej att han skulle bli den yngsta spelaren, den näst yngsta spelaren där, varför han fick spela.
Det jag hoppas med det här nu att inte Luleå Hockey bara kastar in, där kastar vi in en junior, där kastar vi in en, där kastar vi in en. Det ska finnas en röd tråd i det. Varför lyfter vi upp den här spelaren? Vad är nästa steg?
Lite grann så har det ju känts, tycker jag, att det har varit just det där att de ger dem 2-3 byten där de får fara omkring och åka sig trött typ med pingislunga där de är nästan ouppvärmda och får komma in och får inte göra sig själva rättvisa. Det är väl bara Anton Tollanen som har fått komma in och göra några minuter och några byten efter varandra. Så att...
Och det var ju också på grund av skadaläget Luleå Hockey har varit. Så, att jag vill att de visar när spelare som Sylvegård, Anton Hedman och så vidare visar dålig form. Ut med dem, in med junior och statuera exempel.
Jo. Och låt dem spela den rollen som de har i J20-laget, även uppe i A-laget, för annars så känns det som att det är ganska meningslöst att plocka in dem för 2 byten i fjärde kedja. Utan nu säger jag inte att Isak Lundeström ska gå in och spela powerplay eller gå in och spela i de 2 första formationerna, för det är han inte redo för ännu. Men det finns ju de som har varit jättebra. Där kanske han är, Tollanen är den som har varit mest framträdande av spelarna. Att han kanske ska få komma in och spela lite större minuter och kanske lite viktigare roll. Och prova på det och se hur man sköter sig. Och klarar han inte av det, men då har han fått chansen i alla fall. Men att det känns inte som att de får riktigt chansen att visa upp sig. Samma Nässén, han fick väl inte ens ett byte, va, när han fick vara med där med A-laget. Så att, utan ska de plocka in dem, så är det antingen spela inte alls, eller så får de ska de få minuter där, tycker jag. För då har de gjort sig förtjänt av det. Det är väl anledningen till varför de är där. Så där hade jag önskat lite mer. Men jag håller med, det är skitkul att se en länsprodukt som är på väg framåt och som kan enligt utsaga bli precis hur bra som helst. Det kan bli en av länets bästa ishockeyspelare på väldigt länge.
Precis. Och så går vi vidare till sista veckans packout.
Ja, och där har vi ju haft en debatt som har flödat på sociala medier nu under den senaste veckan. Det var väl i samband med Rögle-matchen för lite drygt en vecka sedan som Viktor Ekarv fick en tackling mot huvudet. Tuppade väl av en kort sväng, men var ju uppenbarligen inte riktigt med i matchen när han leddes ut och fick föras till sjukhus. Hade väl några frakturer och en ordentlig hjärnskakning som han drabbades utav. Allen Bibic som Allmän Bibic som delade ut tacklingen fick ju matchstraff och ett förlängt sådant eftersom att den ska granskas utav disciplinnämnden. Och i måndags så kom beskedet, var det måndags eller tisdags, så kom beskedet att han stängs av i 7 matcher. Det var 8 till och med. 7 eller 8.
7 matcher.
7 matcher stängs han utav. Och det gjorde ju att det föddes en diskussion på sociala medier där de tyckte att det här straffet är oproportionerligt. Det är för stort för att Viktor Ekarv bär en skuld i att tacklingen tar så illa som det gör i och med att han inte har huvudet uppe och är riktigt beredd. Ja. Och att Jacob Legacys passning är en så kallad sjukhuspassning, vilket gör att det borde vara förmildrande omständigheter. Jag tycker att det är rent ut sagt skitsnack. Tacklingen tar enbart i huvudet. Hade den tagit på någon annan kroppsdel, då hade jag kunnat ställa mig bakom den diskussionen. Men i det här läget så är en dåligt utförd tackling som bara träffar huvudet, då får man ta konsekvensen. Och jag tycker 7 matcher avstängning är helt riktigt. Och att det här, den debatten som har varit, tycker jag de kan bara lägga ner, för det blir nästan löjligt. Det är som att man ska försvara tacklingarna som är nu. Det är en skitdålig tackling som bara träffar huvudet, och det är precis det som de vill ha bort. Hade han träffat någon annan kroppsdel hade jag kunnat ställa mig bakom det, men det är en skitdålig tackling. Det är tacklarens ansvar. När den är så pass dåligt utförd, då får man ta konsekvenserna.
Och så får vi hoppas att Viktor Ekar kommer tillbaka efter det här.
Jo. Det var andra hjärnskakningar han
hade. Ja, och skiktröntgen har visat en förändring, och vad den förändring då kan visa på hjärnan, det vet jag inte. Det visste de, han har inte fått svar på själv, och visste inte läkarna heller, men den visar någon sorts förändring, och jag hoppas att det inte behöver vara något negativt för han, att vi får se han på isen efter jul. Men som sagt, det gäller att skynda långsamt med det här. Vi har varit med om många fall. Niklas Wallin, Cam Abbott, Sanne Lindström, det är många som...
Men det var ju bara förra veckan så la han väl ner Timrå-spelaren här som spelade i Brynäs i fjol, Jesper Lindgren, 22 år gammal, efter att ha fått
Ja, vi har ju norrmannen i Färjestad, Holtet, va? Som också har fått lägga av, så att, det är inte kul när det händer i alla fall.
Nej.
Men med det så tackar vi för den här veckan och på återhörande nästa. Mitt namn är Jimmy Landström och med mig har jag haft
André Samuelsson. Tack så mycket.
Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.